utbyte av varandra.
Petkultur är slut för idag när vi har pratat om flickskap och dockteater. Producenter idag, Sara Ek och Saman Bakhtiari. Tekniker var André Ljungberg. Jag heter Lisa Wall.
Vi får strax nyheter och därefter verkligheten i P1.
Han brukade alltid säga till mig att I was there first, so you look after me first, not the kids. Jag hade ju en känsla av att det var fel.
Klara har länge känt att något inte står rätt till i hennes äktenskap. Men när hon säger att hon vill skiljas så tar det inte slut.
Han vägrade ju att signa några papper. Han kunde ju inte acceptera att jag ville skiljas och att det var han som var problemet.
Istället blir hon förföljd.
Det var han, den här killen på gymmet, som upptäckte någonting.
Lyssna om några minuter. Nu är klockan 8.
Här är Ekot. Danmarks statsminister Mette Frederiksen uppmanade idag USA att respektera Danmarks och Grönlands territoriella integritet. Så här sa Frederiksen i Grönlands huvudstad Nuuk, där hon nyss avslutade ett 2 dagar långt besök.
Därför handlar det som sker lige nu inte kun om Grönland eller om Danmark. Det handlar om den världsorden vi samman på tvärs av Atlanten har byggt upp igenom generationer. Man kan ikke annektere andre lande, heller ikke med et argument om international sikkerhed.
Det här handlar inte bara om Danmark och Grönland. Det handlar om en världsordning vi byggt upp sedan andra världskriget. Man kan inte bara annektera andra länder. Frederiksen sa också att det pågår samtal med den grönländska regeringen om ett nytt säkerhetspaket. Och världshandelsorganisationen WTO varnar nu för att USAs tullbesked kan leda till en total nedgång på cirka 1% i de globala handelsvolymerna i år. Chefen för WTO säger att hon är djupt oroad över nedgången och för potentialen för att det hela eskalerar med vedergällningsåtgärder till ett tullkrig. Och en effekt av de amerikanska tullarna för Sveriges och EUs del kan bli nya handelsmönster, bland annat med länder i Asien. Det säger finansminister Elisabeth Svantesson.
Det kommer att finnas nya handelsvägar, nya avtal. Skulle det här fortsätta med ett USA som har höga tullar så ser jag att vi kommer att hitta andra vägar med handel också. Till exempel i Asien. Det finns många stora länder så att säga i Asien att handla med. Och det kommer nog uppstå helt enkelt nya handelsflöden och möjligheter också på sikt. Men på kort sikt är det i princip bara dåligt.
Ja, ifall de nu av USA införda tullarna kommer ligga kvar på en hög nivå under en längre tid kan det öppna för mer EU-handel österut. Även svensk näringslivschef för bland annat internationella frågor, Anna Stellinger, är inne på samma linje som finansministern och anser rättssäkerhet och stark demokrati gör unionen attraktiv som handelspartner i exempelvis Syd- och Sydostasien.
EU är en trovärdig aktör på frihandelsområdet. Det märker vi nu. Indien, flera andra länder, Indonesien har liksom skjutsat på sina frihandelsavtalsförhandlingar med just EU. Vi är 450 miljoner konsumenter. EU har hållit samman. Det finns ett intresse för vår del av världen. Och dessutom så har vi möjlighet att faktiskt skärpa oss och lägga något positivt på bordet.
Sist där hörde vi Svenskt Näringslivs Anna Stellinger. Reporter var Anders Wennersten. Och det avslutar Ekot klockan 8 i studion Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Jag trodde att det skulle bli ett mildare straff om det inte då skulle bli vård.
Han kommer ju inte vara bättre ut när den dagen han lämnar kriminalvården.
Diagnoser som bipolaritet, psykos och liknande ökar.
Han hade hört röster, adrenalinet pumpar och det känns som att man slåss för sitt liv.
Kaliber, måndag efter klockan 10 i P1.
Redan nu kan du i Play lyssna till det här andra avsnittet i Kalibers granskande serie om när psykotiska personer inte kan hanteras av samhällets instanser. Här och nu i P1 så får vi en berättelse ur verkligheten.
Han brukade alltid säga till mig att I was there first, so you look after me first, not the kids. Jag hade ju en känsla av att det var fel.
Klara har länge känt att något inte står rätt till i hennes äktenskap. Men när hon säger att hon vill skiljas så tar det inte slut.
Han vägrade ju att signa några papper. Han kunde ju inte acceptera att jag ville skiljas och att det var han som var problemet.
Istället blir hon förföljd.
Det var han, den här killen på gymmet, som upptäckte någonting.
Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Sofia Rushton och det här är Klaras berättelse om att förlora kontrollen över sina egna gränser och om att till sist våga säga ifrån. Ett dansgolv på en pub i England. En av de pubbar, de som också blir uteställen på fredag- och lördagskvällarna. Dansgolvet, som egentligen bara är ett litet hörn i ett av rummen, är packat. Det är samma klassiska låtar varje vecka. Ingen blir besviken. Det är Journey och det är Don't Stop Believing. En av dem som är här ikväll är svenska Klara. Hon är i England för att plugga och festa.
Jag var ju ute kanske 3-4 gånger i veckan. Det var klubbar, det var pubbar, det var jättemycket alkohol. Jag jobbade på pub, jag jobbade på café. Jag var alltid ute, jag sov väldigt lite.
Det börjar med att Klara hemma i Sverige får syn på en lapp.
Jag läste engelska A i Sverige och såg en annons om att man kunde läsa B-kursen i Storbritannien. Så jag bestämde mig för att hoppa på det.
Det engelska studentlivet lockar. Och helt plötsligt står hon där med kursböckerna i famnen framför den pampiga gamla universitetsbyggnaden. Full med förväntningar på den kommande utbytesterminen i England. Vad hon inte vet då är att det inte ska stanna där. England ska bli hennes nya hemland. På dagarna pluggar och sportar hon. Hon börjar spela universitetslaget i fotboll. Hon testar rugby. Kvällarna består av fest. Hon går all in. När utbytesterminen är slut reser hon motvilligt hem till Sverige. Men längtan tillbaka är så stark att hon snabbt bokar in en semesterresa tillbaka. Och nu står hon där på dansgolvet, på favoritpubben. Och får se honom. Han tittar tillbaka och ler.
Jag kommer ihåg att vi träffades på dansgolvet. Han frågade om jag ville ha någonting att dricka. På den tiden så drack man Smirnoff Ice, så han köpte en åt mig och så satt vi och pratade resten av kvällen.
Vi kan kalla honom för Adam. Klara beskriver honom som snygg och generös.
Han överöste mig med blommor och presenter, tog ut mig på middag och så han behandlade mig som en prinsessa.
Hon har egentligen kommit in på ett universitet i USA, men tackar nej. Hon känner att hon måste vara med den här killen. Hon väljer att söka in på universitetet i England istället. Men när terminen börjar är det inte sport, kompisar, pubbar och klubbar hon kommer ägna sig åt.
Efter att jag träffade honom så var inte jag ute på en klubb en endaste gång. Och han sa aldrig att du får inte. Han sa bara att jag tycker inte om när det är massa alkohol eller alltså jag gillar dina vänner som inte dricker, vilka var liksom inga vänner alls för att alla mina vänner festade. Men jag tänkte inte så mycket på det. Jag var ju jättekär och jag såg inte där och då vad som höll på att hända.
Det som händer nu är att Klara börjar begränsa sitt liv. Det är hon och Adam. Följer jag flera år av studier med pojkvännen som enda sällskap. Efter examen landar hon ett toppjobb. Nu ska hon göra karriär, har hon tänkt. Men när Adam söker jobb i en annan stad så säger hon upp sig.
Och jag följde efter.
Paret gifter sig och får barn. Men för Klara är livet som mamma ensamt. Adam säger att han inte vill att hon träffar sina vänner, berättar hon. Istället för att följa sin egen vilja så följer hon hans. Samtidigt berättar Klara att Adam umgås mindre och mindre med henne och barnen.
När min son föddes då flyttade han in i ett eget sovrum. Det fanns ingen i området där jag bodde som jag umgick med. Det var hans vänner och visst, det var väl någon mamma som bjöd in mig, men det var ensamt.
Klara har tidigare varit en äventyrare. Hon har rest över hela världen. Nu tänker hon att om de flyttar utomlands kanske saker och ting blir bättre. Klara föreslår för Adam att han ska söka jobb i ett annat land.
Han väckte mig på morgonen och sa att jag har fått det här erbjudandet. Ska jag ta det? Jag måste svara nu på morgonen. Och jag sa bara ja. Liksom, vad hade jag att förlora?
Det dröjer inte länge förrän Klara sitter i en lyxvilla i ett tropiskt land. Ute i trädgården samsas apor, ödlor och papegojor. En promenad bort ligger havet. De har en hushållerska. Klara får mer tid för sig själv och hon skapar sig ett sammanhang i det nya landet.
Vi flyttade till ett land där man inte kan köpa alkohol. Vilket innebar att det var helt okej för mig att gå ut och träffa andra mammor. Och jag fick vänner igen. Det var faktiskt en jättebra bra tid för mig. Alltså jag kände att det var någonting som kanske inte var helt rätt. Men jag valde att ignorera det. Nu när vi kom dit så kunde jag åtminstone ha vänner. För det fanns ju ingen risk för att de skulle få mig att bli full eller göra fel saker.
Efter något år blir Adam sjuk och läggs in på sjukhus under en längre tid, berättar Klara.
Där och då så delade han med sig av alla sina logins och bankkonto. Innan dess så hade inte jag haft tillgång till någonting. Men där fick jag faktiskt så att jag kunde sköta ekonomin. För någon var ju tvungen att betala för sjukhusräkningarna. Så då kom jag åt vårt gemensamma konto.
Men tillgången till kontorna blir inte långvarig. Adam blir frisk och de bestämmer sig för att flytta till Sverige nu när de har fått ett barn till. Klara tänker att det är mer jämlikt i Sverige och att saker och ting kanske blir annorlunda där. Men så blir det inte.
Jag handlade, jag tog hand om barnen, jag städade. Och han tyckte att hans jobb var väldigt viktigt så att han stängde in sig i sitt sovrum. Då, han hade ju ett eget sovrum där också. Så att jag tog barnen på natten och han gick och la sig någon annanstans.
Hur reagerar din familj? Märker de att det är något som inte står rätt till?
Han har ju aldrig misshandlat mig på det sättet. Det har bara varit att de har märkt att jag inte är den personen som jag var innan.
Vänner och familj känner Klara som en glad, aktiv tjej som älskar att träffa vänner, festa, vandra, spela handboll och gymma. Och som haft stora planer på att göra karriär. Men den Klara är borta nu och det har hon accepterat. Hon ser att hon har en ny uppgift. Och det är att ta hand om sina barn, men också sin man. Framförallt sin man.
Han brukade alltid säga till mig att I was there first, so you look after me first, not the kids. Och jag sa, kan du hjälpa till med det här? Eller kan du hjälpa att passa barnen eller något? Då brukade han påpeka att det var jag som ville ha barn. Jag hade ju en känsla av att det var fel, men Men inte så pass fel att jag borde lämna honom. Alltså jag började tro på det han sa, att det var ju han som hade rätt. Jag bara tog det. Bara accepterade att det var så. Det var liksom mitt liv nu.
Hade du ens någon tanke där på en separation?
Nej, jag ville ha kärnfamiljen till vilket pris som helst. Jag såg inte att det var en möjlighet att skilja mig.
Vid ett tillfälle blir Klara sjuk och får i samband med det hjärnskakning.
Jag var sjuk, magsjuk, och var så pass dålig att jag svimmade av och slog i huvudet.
Klara kommer till sjukhus och läkaren ordinerar vila.
Alltså jag var jättedålig. Jag var så svag och dålig. Men han stängde in sig på sitt sovrum så att han skulle få sova. Då kände jag nog att är det så här ska vara. Men då tänkte jag i alla fall att jag har i alla fall barnen.
När det äldsta barnet ska börja skolan flyttar paret tillbaka till England. Nu har familjen utökats med ännu ett barn. Trebarnsfamiljen flyttar in i en lägenhet med två sovrum. Som tidigare får mannen ett eget sovrum. De andra familjemedlemmarna får samsas i det andra rummet. Men en dag ser hon i en Facebookgrupp för svenskar i Storbritannien att ett handbollslag ska startas i hennes stad. En gnista tänds. Klara har nämligen spelat handboll under hela sin uppväxt.
Jag frågade min man om han kunde passa barnen så att jag kunde åka och träna på en, det var en lördag förmiddag. Och han sa nej. Han ville inte passa barn. He didn't want to babysit. Det var jag som ville ha barn. Så då får jag ta det ansvaret. Där hade jag i vanliga fall bara struntat i att åka dit. Men någonting inom mig sa att nej, jag vill faktiskt spela handboll.
Kommande lördag morgon knatar hon iväg tidigt till tågstationen. Hon hoppar på tåget, byter till buss och promenerar sen sista vägen till hallen. Med sig har hon tre barn, en dubbelvagn, leksaker, barnmat och blöjväska. Lördagmorgnarna kommer bli veckans höjdpunkt för Klara.
Jag fick några vänner och kände att jag hade någonting som var mitt. Jag tror att det var startskottet till att jag började inse att jag måste göra någonting.
När det är dags att flytta ännu en gång inser Klara att hon inte kommer kunna fortsätta med handbollen. Resan till hallen blir för lång. Men på den nya orten finns ett gym. Och en dag ser hon en ny skylt utanför som meddelar att gymmet ska börja erbjuda barnpassning.
Och då tänkte jag att någon kan passa barnen och jag kan faktiskt träna. Jag fick honom att betala för ett gymmedlemskap åt mig. Han gick även med på att betala barnpassningen, jag vet inte varför. Jag lämnade barnen vid varje tillfälle jag fick för att träna. Det var en jättehärlig känsla och ha tid för mig själv.
Hon börjar träna varje dag. Hon får tid för sig själv för första gången på många år. Ibland går hon dit bara för att sitta i bubbelpoolen eller i bastun.
Jag berättade ju aldrig det för honom för att han skulle bli jättearg om jag satt i baddräkt bland okända människor. Jag började liksom säga ifrån, jag var som en tonåring nästan, fast jag hade inte sagt ifrån till honom. Men jag kände att jag får inte ha baddräkt på mig, men det tänker jag ha. Satt på mig bikini istället typ. Så att jag fortsatte att träna och försökte liksom bygga upp modet och säga någonting. Samtidigt som jag byggde upp min kropp, blev starkare, så byggde jag även upp ett litet nätverk av vänner igen. Och det var då jag kände att nu har jag fått nog. Nu tänker inte jag acceptera det här längre.
En kväll när hon kommer hem från gymmet så gör hon det. Hon känner oro och ångest. Men oron och ångest är blandad med en liten lyckokänsla i bröstet. Pulsen slår hårt. Snart kan hon vara fri.
Nu kan jag inte vänta längre. Nu gör jag det. och jag la barnen och sen så satte jag mig ner och sa att jag vill skiljas.
Men Adam vill inte skiljas. Istället presenterar han en annan lösning på problemet.
Hans lösning på problemet, istället för att acceptera att jag vill skiljas, var att skaffa en au pair och en städerska.
Han vill också att de ska gå i parterapi, och det gör de. Första tillfället träffar de terapeuten var och en för sig, Adam först. När det är hennes tur så säger terapeuten något anmärkningsvärt, enligt Klara.
Sen så sa hon efteråt att jag har träffat din man nu och jag har aldrig sagt det här under min tid som counselor, men jag tycker att du ska lämna honom. Han är passive-aggressive och här är numret till ett women's shelter.
Terapeuten erbjuder Klara kontakt med ett skyddat boende. Men Klara känner inte att hon är i behov av sånt skydd.
Men där fick jag i alla fall utav någon som sa att det är inte han som har rätt, det är faktiskt jag som har rätt.
Utöver parterapi vill Adam också att Klara ska gå till en psykolog på egen hand, vilket hon gör. Vid den här tidpunkten upptäcker också Klara att Adam, som ju har hand om ekonomin, gjort vissa förändringar. Stora förändringar. Deras gemensamma konto är nu tomt. Pengarna har han flyttat till en annan bank.
Jag hade inte en endaste krona. Jag kunde inte ta mig någonstans. Jag var tvungen att stanna i hans hus.
Så håller det på i månader. Han skriver inte under skilsmässopapprena och hon har inga pengar och ingenstans att ta vägen. Men det finns en fristad. Gymmet. Där får hon vänner. Egna vänner. Där kan hon vara sig själv igen. Den gamla Klara. Det går nästan ett år sedan hon först sa att hon ville skiljas. En dag traskar hon som vanligt till gymmet. Så fort hon kommer in kommer en nyfunnen killkompis fram till henne. Han ser allvarlig ut. Han har något som han vill visa Klara.
Det var han, den här killen på gymmet, som upptäckte någonting.
Killkompisen ber henne titta på telefonen, på några bilder som han tagit. På bilderna ser hon sig själv stå på gatan utanför gymmet. Men hon ser också en annan person. En man som fotar henne. Klara förstår ingenting. Killkompisen förklarar. Hon har en spion efter sig. Men det ska visa sig. Inte bara en, utan flera. Det gick till så här, berättar killkompisen. Han har upptäckt att några personer verkar ha förföljt honom de senaste veckorna. Samma mystiska personer har dykt upp på flera olika platser i staden i hans närhet. Killkompisen beslutar sig då för att spionera tillbaka och märker då att samma personer verkar förfölja Klara också.
En månad, ungefär 4 veckor, så förföljdes jag av privatdetektiven. Så att jag fick ju bildbevis här. Och när jag hade det så konfronterade jag min exman. Och han erkände att det är någon som har följt efter mig i 4 veckor.
Enligt Klara framkommer det att Adam installerat spionprogram i Klaras telefon och läst meddelanden mellan henne och killkompisen. Men trots att Adam är avslöjad skriver han fortfarande inte på skilsmässopapprena. Nu har Klara fått nog. Hon går till Adams storebror med ett ultimatum. Om Adam inte skriver på så går hon till polisen och anmäler att hon har blivit förföljd och att han har tömt deras bankkonton. Hon hotar även med att anlita en revisor för att spåra alla de gömda pengarna.
Jag sa att vill han inte att jag skickar in ansökan så får han skicka in ansökan och säga att det är jag som är liksom en idiot och därför han vill skilja sig från mig.
Vid tidpunkten när Klara vill skiljas krävs det nämligen i Storbritannien att man anger ett skäl till skilsmässan.
2 dagar efter att jag hade träffat brorsan så var papperna signade.
Vem skickade in papperna till slut?
Det var han. min exman skilde sig från mig. Det värsta också är att han skrev på skilsmässansökan att det var för att jag var en dålig mamma.
Storebrodern övertalar även Adam att Klara och barnen ska få pengar till en lägenhet. Hon köper en lägenhet till sig och de tre barnen med två sovrum.
Så i efterhand så inser jag att jag hade ju kunnat begärt dubbelt så mycket. Just då så ville jag bara skilja mig och hade accepterat vad som helst i stort sett.
När papprena är påskrivna finns det inget som stoppar henne. De har kommit överens om att ha ansvar för barnen varannan vecka innan hon får tillträde till sin nya lägenhet.
Så den veckan, då gick jag på ett par dejter i veckan. Jag gick med i Svenska kyrkan, var med på deras pubcrawl, vinprovningar och började bygga upp mitt nätverk igen.
Och en dag står hon äntligen där framför lägenhetshuset med nyckeln till sin nya bostad i handen. Det är så mycket som kommer med denna flytt. Hon vågar tro på framtiden.
Innan jag fick barn så var karriären allt. Jag strävade alltid efter att vara bäst. Jag kunde inte gå tillbaka till det jag jobbat med tidigare, för då skulle jag vara tvungen att lämna vid 7 och komma tillbaka vid 7-8 på kvällen. Alltså det funkar ju inte om man är ensamstående. En förskoleplats kostar ungefär 15 000 kronor i månaden eller mer.
Men hon är fast besluten. Det finns bara en väg framåt. Och det är upp för den där karriärstrappan. Hon ska upp till toppen. Nu kommer hennes mamma med ett förslag. Hon föreslår att de ska starta en business tillsammans.
Då var det ingenting som kunde stoppa mig. Då bestämde jag mig för att det här ska bli framgångsrikt.
De startar en redovisningsfirma i Spanien.
Och sen bara exploderade det.
2 år senare har de 15 anställda. Och det är inte det enda hon haft fullt upp med sen skilsmässan. Hon har swipat och hon har matchat. Och en matchning visade sig vara väldigt speciell.
Han är en väldigt bra pappa. Både till våra 2 gemensamma barn men till mina barn som jag har med min exman också.
Varför vill du berätta din historia?
Jag hoppas att det kan hjälpa någon annan som kanske är i samma situation som jag var i. Man känner sig så liksom hjälplös. Man är i ett förhållande att man blir inte slagen. Men man vet att det är fel, men det är så svårt att ta sig ur. Och man känner kanske inte att det är tillräckligt stort problem. Man tror att ja, men så, det är så det ska vara. Det är jag som är liksom dum. Men jag vill bara visa att det är möjligt att faktiskt ta sig ur och få ett liv efter. Man behöver inte stanna bara för att någon annan vill att man stannar.
Och träningen är fortfarande viktig för Klara. Träningen som var hennes väg ut.
Jag startar min dag med att träna. Det är liksom ett tillfälle bara för mig. Inte bara för hälsan men också för det mentala.
Klara känner att hon är en äventyrare igen. När hon hade skilt sig från Adam åkte hon till Tanzania och besteg Kilimanjaro. I sommar ska hon göra det en gång till och med det samla ihop pengar till barncancerfonden.
Och nu tar jag med min man den här gången. Förhoppningsvis så är vi gifta när vi kommer ner. Jag tar ingen skit idag och jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte vad folk tycker. Jag är helt obrydd. Om någon skulle säga att alltså, vad ful det är. Alltså, det är ju inte mitt problem, det är ju ditt som tycker att jag är ful i sådana fall. Jag har lärt mig att alltså, såna här små saker är liksom oviktiga och det är ingen som liksom kan sätta sig på mig igen.
Du har lyssnat på Verkligheten med Klaras berättelse. Klara och Adam heter egentligen något annat. Och Klaras röst är förvrängd. Jag heter Sofia Rushton. Producent Gustav Asplund. Tekniker Astrid Ankarkrona. Don't stop believing.
Vill du höra fler avsnitt av Verkligheten? Sök på Verkligheten i appen Sveriges Radio Play. Där finns flera tusen avsnitt att lyssna på. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
Vetenskap nu i P1. Och inte om vem som helst.
Där stod han med det sämsta möjliga betyget och undrade var ska jag ta vägen.
Han åkte ju alltid tredje klass då på tåg och så.
Han har å ena sidan en enorm förmåga att locka till sig människor och få människor att trivas i sin omgivning. Samtidigt så finns det några som han aldrig förlåter.
Han avskydde ju Uppsala universitet hela sitt liv.
Svante Arrhenius var Sveriges ledande forskare kring förra sekelskiftet. Och den som först av alla beräknade hur koldioxidutsläpp kan göra jorden varmare. I Vetenskapsradion berättar vi historien om Sveriges första Nobelpristagare, Svante Arrhenius, som det just kommit en biografi över. Hur blev en lite lätt oborstad och festglad Uppsala pojke av bondesläkt en globalt känd forskare och en av dåtidens Sveriges mäktigaste och mest kända personer? Jag heter Mats Karlsson Lennart.
Då är vi på Kyrkogårdsgatan i Uppsala. Det var här som Svante Arrhenius inte föddes, men han växte upp här i det här gula huset som vi står vid nu.
Redan här visade han framfötterna. Han lärde sig räkna när han hjälpte sin pappa med att räkna arrenden. Och det gick väldigt fort för honom och han var färdig långt före sin pappa när han räknade redan vid 5 års ålder. Och sen så lärde han sig...
Det är författaren Jan Malmborg som berättar om Svante Arrhenius barndom på 1860-talet där vi står utanför Nobelpristagarens barndomshem i Uppsala. Ett fint gammalt trähus, bara några stenkast från domkyrkan och universitetet. Akademifogdesonen Svante drömde tidigt om att göra vetenskaplig karriär.
Det har han berättat själv, att han satt i fönstret och tittade ut mot Kyrkogårdsgatan där alla akademikerna gick på lördag- och söndagspromenader. Där satt den lille pojken och tittade på alla de här märkvärdiga människorna och bestämde sig för att sån ska jag också bli. Och så blev det.
Men vägen till framgång skulle verkligen inte bli spikrak för Svante Arrhenius. I skolan hade han det visserligen lätt för sig, men det hände att han blev slagen och mobbad av lärarna som tyckte att pojken Arrhenius inte visade tillräcklig respekt för överheten och för Gud. Men 17 år gammal tar Svante Arrhenius studentexamen. Han hade mycket bra betyg, men också omdömet lat. Vid Uppsala universitet tog sedan Arrhenius rekordsnabbt en fil. kand. Och den eventuella latheten verkade som bortblåst, men sen började problemen. Svante Arrhenius inledde en forskarutbildning i fysik, men kom snart på kant med sin professor Robert Thalén, en barsk man av den gamla skolan, som även han tyckte att Svante Arrhenius var lat.
Thalén säger att dessutom är han lite klumpig. Så han är inte så bra på finmotorik och sådär och göra noggranna experiment. Men sen kan han ju inte förneka att han är ju smart.
Jan Malmborg, författaren till den första stora boken om Sveriges första Nobelpristagare. En av Malmborgs huvudkällor är den opublicerade självbiografi som Arrhenius skrev kort före sin död 1927. I den hävdas att fysikprofessorn Thalén var livrädd för alla som kunde tänkas utmana hans egen kandidat till att en dag ta över som fysikprofessor i Uppsala, nämligen Knut Ångström, sonen till hans egen mentor, den store Anders Ångström, spektroskopins fader. Så Robert Thalén vägrade släppa in den smarte Svante Arrhenius i Uppsala universitets fysiklabb. Och istället ordnade Arrhenius, som brann för att utforska den nya elektricitetens egenskaper och möjligheter, så att han kunde få forska i Stockholm istället, på Vetenskapsakademin. Och Arrhenius började genast experimentera med hur olika substanser kunde leda elektrisk ström. Men i Stockholm fanns vid den här tiden, på 1880-talet, inget lärosäte som kunde examinera en forskare, utan det måste göras i Uppsala. Så när det var dags för Svante Arrhenius att skriva avhandling så återvände han till sin hemstad och presenterade sitt projekt. Alltså elektrolyters ledningsförmåga för sina handledare, dels fysikprofessor Thalén, dels kemiprofessorn Per Theodor Kleve. Men ingen av dem förstod någonting.
Fysikprofessorn sa att det där är ju inte fysik, det är kemi. Och kemiprofessorn Kleve sa att det där är ju inte kemi, det är ju fysik. Men ingen av dem kunde acceptera att det här var ens vetenskap som Svante ägnade sig åt.
Men trots att Uppsala-professorerna avfärdade Arrhenius forskning fortsatte den unge forskaren på sitt spår och på våren 1884 var avhandlingen klar. Full av förväntan stegade den 25-årige Svante Arrhenius upp för trapporna till kemisalen i byggnaden Philologicum i Engelska parken. Bara för att mötas av det som Jan Malmborg kallar den stora förnedringen.
Han fick det lägsta möjliga godkända betyget och då stängdes hela hans tilltänkta karriär som forskare av de här två herrarna. Och där stod han och undrade var ska jag ta vägen.
Och förnedringen skulle bli än värre. På disputationsdagens kväll var de promoverade doktorerna samlade till middag i konsistoriehuset alldeles bredvid domkyrkan i Uppsala. Med sina kamrater och inte minst lärarna närvarande. Men istället för att hylla Svante, vars avhandling trots allt godkänts, vände hans professorer honom ryggen och tog inte ens i hand.
Utan de lämnade bara rummet när det var dags att gratulera. Och det här har ju Svante skrivit väldigt bittert om i sina memoarer. Och han kallade det för att det var en utrivning ur paradiset. Och paradiset var Uppsala, hans gamla fina akademiska miljö som han hade vuxit upp i och ville bli någonting stort i. Han blev utdriven och de tog inte ens farväl av honom.
Men Svante Arrhenius lät sig inte nedslås. Han visste att i andra europeiska länder kunde finnas en större förståelse för hans ämne, den fysikaliska kemin. Så han skickade sin avhandling till ett antal ledande forskare på kontinenten.
En av dem var ju Wilhelm Ostwald i Riga som fattade att det här var en kille som hade förstått någonting helt nytt. Och han tyckte det var så intressant och han var en av de mest ansedda kemisterna i Europa. Och han kommer alltså till Uppsala den sommaren till den här stackars forskaren som just har sett sin karriär stängas. Så att det är Oswald som räddar hans karriär och öppnar dörren till Europa. För sen så ger sig Svante ut på en forskningsodyssé i 4 år i Europa till olika stora laboratorier.
Ja, för att komma vidare i sin forskning tvingas alltså Svante Arrhenius ut i Europa där han arbetar tillsammans med några av den tidens ledande kemister och fysiker. Ostwald i Riga, Boltzmann i Graz, Kohlrausch i Würzburg och så vidare. Det är under de här åren på 1880-talet som Arrhenius börjar utveckla ett internationellt nätverk mycket större än vad kanske någon annan svensk forskare tidigare gjort. 1887, när han är 28, så får Svante Arrhenius sitt internationella genombrott som forskare. Då hans elektrolytiska dissociationsteori publiceras. Men i hemlandet, Sverige, är det fortfarande svårt för Arrhenius. Men till sist får han jobb som lektor vid Stockholms högskola som hade grundats bara några år tidigare. Alltså den högskola som idag är Stockholms universitet. Ja, och författaren Jan Malmborg letar upp högskolans första lokaler som idag är en del av ett stort hotell i hörnet av Vasagatan och Kungsgatan.
Och det här blev ju på något sätt för hans del så blev det en motpol till den här förstockade akademiska världen som han hade lämnat bakom sig i Uppsala. För här omgav han sig med progressiva och liberala människor. Här hade man kvinnliga studenter till mycket högre utsträckning än i Uppsala och Lund och sådär. Så att det var liksom en friare atmosfär här kan man säga och han bidrog till det.
På Stockholms högskola lär den levnadsglade och omtyckte Svante Arrhenius känna den unga kemisten Sofia Rudbeck som några år tidigare var en av de allra första kvinnorna i Sverige som tog studenten. Svante och Sofia blir ett par och gifter sig 1894 och snart blev Sofia gravid. Men äktenskapet blir inte långvarigt, berättar Jan Malmborg.
Jag har försökt att förstå vad som hände. Det är inte helt lätt. För att Sofia, de är otroligt vackra kärleksbrev de skriver till varandra. Men hon flyttade ifrån honom innan hon ens hade fött barnet. Och han tyckte det var ganska pinsamt, för att han var ju omgiven av människor som undrar vad det som händer och vad Sofia tagit vägen. Sådär. Men han fick hålla färgen ganska länge. Under det här hemska året 1895, vad då han gjorde alla sina tiotusentals beräkningar kring klimatförändringar. Han satt och räknade bort sin sorg.
Och det är ju just för sin tidiga modell om hur jordens klimat fungerar, att koldioxidutsläpp ökar temperaturen, som Svante Arrhenius idag är mest känd. Men under hans egen livstid så var inte den frågan särskilt aktuell, och han såg inte klimatet som någon viktig fråga heller. Utan det var intresset för istiden i slutet på 1800-talet som gjorde att Svante Arrhenius, som var en sann mångsysslare, begravde sina sorger i att försöka förklara varför jorden är kallare under vissa perioder och varmare under andra. Det var ett helt år av enormt arbete, säger Jan Malmborg.
Det har talats om hundratusentals räkneoperationer, för allting var jag tvungen att göra på papper med blyertspenna, räkna, räkna, räkna. Men kom till slut fram till en modell som sen har visat sig hålla väldigt bra.
På våren 1896, när han precis tillträtt som professor i fysik vid Stockholms högskola, presenterade Arrhenius sin klimatteori. Men han fick direkt mothugg av en av sina ledande motståndare. Knut Ångström, som just efterträtt sin gynnare Robert Thalén som fysikprofessor i Uppsala.
Knut Ångström tyckte sig ha kommit fram till att Svante hade räknat fel och tänkt fel. Och det på något vis så litade omvärlden på Knut Ångströms slutsats, vilket gjorde att Svantes korrekta slutsats blev lite bortglömd och återupprättades egentligen först efter hans död.
Nederlaget i frågan om klimatet var en av den stridbare Svante Arrhenius ytterst få motgångar sedan han vid 37 års ålder blev fysikprofessor i Stockholm. Den mustaschprydde och lite korpulente forskaren av gammal bondesläkt hade inlett sitt segertåg, sin revansch över förödmjukelserna i barn- och ungdomens Uppsala. Och det som skulle ge honom verklig makt och inflytande, inte bara i Sverige utan i den globala forskarvärlden, det var Nobelpriset. Ja, professor Svante Arrhenius var ett av de allra tyngsta namnen när Nobelprissystemet utformades kring år 1900. Och det var han som drev att inte bara svenska forskare och akademier skulle kunna nominera pristagare, utan även forskare i andra länder.
Och det bidrog ju till att Nobelpriset fick den internationella renommet som det snabbt fick. Och sen i och med att han var insatt både i kemi och fysikämnena, så var han var väl den som lyckades nominera flest Nobelpristagare under sin tid. Och sen var han ju en väldigt kraftfull person med ett väldigt bra nätverk, så att det gjorde att han hade extremt mycket inflytande över den här processen långt fram på 1920-talet.
Vilka som skulle få Nobelpris?
Vem som skulle få Nobelpris, precis.
Och redan 1903 tilldelas Svante Arrhenius själv Nobelpriset i kemi, trots att han var professor i fysik och även medlem i Nobelkommittén för fysik. Arrhenius blev Sveriges allra första Nobelpristagare, och den 10 december 1903 var dagen då han äntligen fick full upprättelse för de motgångar han hade i början.
Han hade ju 1884 fått sin doktorsavhandling sågad i Uppsala av sina två professorer Robert Thalén och Per Theodor Kleve. Men här på middagen så fick han en ursäkt av Per Theodor Kleve, som höll talet till Svante och berättade historien om hur den där unge oborstade mannen hade kommit in på hans rum en dag och sagt att han hade kommit på något alldeles fantastiskt. För det var liksom början på processen för Svante att börja utforska det här med elektrolyters dissociationer. Han bara slog ifrån sig och sa att det där kan inte vara någonting. Men Kleve kunde nu be om ursäkt för att Svante hade visat sig haft rätt hela tiden.
Ja, och Jan Malmborg, som skrivit den nya biografin över Svante Arrhenius, står under de enorma kristallkronorna i spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm där Nobelfesterna ägde rum i början på 1900-talet. Och där alltså Arrhenius äntligen fick ett erkännande, i alla fall från en av de forskare av den gamla stammen som i det längsta motarbetade honom.
Men det märkliga är när Svante i sitt svarstal tackar alla människor som har hjälpt honom på vägen mot det här. Då nämner han alla som har hjälpt honom och han nämner ingen av kollegorna i Uppsala. Det är bara de kollegor som han har haft i Stockholm som har hjälpt honom. Sen börjar då i pressen, börjar dagarna efter, så börjar det komma då. Hjalmar Branting, socialdemokraten, ger Uppsala universitet en riktig känga och säger att hans betyg dög inte, men nu är han Sveriges första Nobelpristagare. Och sen så fortsätter det här gatloppet för Uppsala universitet och man försöker försvara sig på olika sätt. Men det understryker bara Svantes triumf.
Det är också vid den här tiden som Svante Arrhenius, 10 år efter det korta äktenskapet med Sofia Rudbeck, gifter om sig med Maja Johansson och blir far till ytterligare 3 barn. 1909 flyttar den 50-årige småbarnspappan Svante Arrhenius med familj till Frescati i Stockholms norra utkant, där det åt honom byggts ett forskningsinstitut, ett så kallat Nobelinstitut, som både skulle bedriva grundforskning och värdera olika Nobelpriskandidaters forskning.
Här är han då chef för ett forskningsinstitut som framförallt tar emot utländska doktorander, unga forskare. Bedriver framförallt forskning kring fysikalisk kemi av olika slag.
Så här både bodde och jobbade Svante Arrhenius då under de sista knappa 20 åren av sitt liv?
Ja, så att det var ju en byggnad som var tillägnad åt forskning som hade all den modernaste utrustningen som tänkas kunde. Och sen fanns det då i anslutning till det med en korridor emellan, så fanns det då hans privat hem som var ganska flott. Han kunde leva på ganska stor fot här. Han hade ju ingen hyra att betala.
Ett av Arrhenius barn som växte upp i den ståtliga föreståndarvillan, som liksom själva institutsbyggnaden fortfarande finns kvar bakom universitetets tunnelbanestation i Frescati, hette Anna-Lisa och var född 1914. Hennes dotter heter Agnes Wold och är professor i klinisk bakteriologi. Agnes Wold, som föddes långt efter sin berömde morfars bortgång 1927, men som förstås ändå hört berättas om Svante Arrhenius under årens lopp.
Han var ju väldigt snål, eller ekonomisk, så att han åkte ju alltid tredje klass då på tåg och så. Även tror jag sen han hade fått Nobelpris. Och
han reste ju fantastiskt mycket, han måste ju ändå ha gillat att resa.
I tredje klass, just det.
Tredje klass, men jobbigt på den tiden att resa i tredje klass.
Ja, absolut. Det var ju ingen, han var ju inte så här atletiskt byggd heller, eller han var ju inte liksom någon som motionerade och höll bra kost eller något sånt där. Så.
När Agnes Wold och hennes syskon på 90-talet tömde släkten Arrhenius gamla hus i Uppsala, räddade hennes make Lars Melchior kondoleansbreven som änkan Maja fick efter Svantes död 1927.
Det är Planck.
Planck, ja.
Max Planck.
Och Max Planck.
Här var Einstein. Pavlov, den tycker jag var kul.
Ja, han med hundarna.
Rutherford.
Ja, han var ju riktigt stor.
Han var stor.
Han fysiker.
Fritjof Nansen.
Ja. Men det var fantastiskt att alla de här kondoleansbreven är sparade. Även om Arrhenius på sin tid var mest känd för sin forskning kring elektricitet och elektrifiering, så är det alltså för sin tidiga insats inom klimatforskningen som Arrhenius är mest känd idag. Författaren Jan Malmborg, som ägnat flera år åt att utforska Arrhenius liv, säger att han var en mäktig mångsysslare i Sverige kring förra sekelskiftet.
Han är med överallt. Han känner alla. Han har ett finger med i varenda spel som händer i inrikespolitik och i vetenskapsvärlden och sådär. Så att han är liksom hela tiden i framkanten, var han än befinner sig.
Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström och jag heter Mats Karlsson Lenart.
I
Samtal med stil den här veckan får vi besök av modeskribenten Fanny Ekstrand. Vi tar tillsammans pulsen på den just nu för kvinnor pågående slipstrenden. Har slipsen, som tidigare symboliserat manlig makt och formalitet, blivit en symbol för kvinnlig kreativitet och lekfullhet? Lyssna på Samtal med stil när du vill i SR Play.
Sanslösa kärlekshistorier. Frida Ahnund, vad är det här för serie?
Det här är en serie som tittar på historiska händelser men med kärleken alltid i centrum.
10 avsnitt är det sammanlagt. Det här låter ju som program som man inte kan motstå.
Det har faktiskt varit otroligt roligt att arbeta med den här serien och det har känts hoppfullt att fokusera på historia och kärlek. Det känns i en tid som känns ganska mörk. Det handlar mycket om krig och våld. På något sätt så eskalerar allt i vår omvärld just nu. Men den här serien är en påminnelse om att mänskligheten har andra drivkrafter och en av de stora drivkrafterna, det är faktiskt kärlek. Loving.
När och hur följer vi den här serien?
Lördagar 10:10 på förmiddagen eller när man vill i appen Sveriges Radio Play.
Vad söker man då på enklast?
Då söker man enklast på titeln som ju är Sanslösa kärlekshistorier. Det går också jättebra att söka på de här personerna som programmen handlar om. Alltså första avsnittet som ju då handlar om Richard och Mildred Loving eller Cleopatra och Marcus Antonius.
Och mer om kärlek nu. I tankar för dagen så hör vi konstnären Sven Teglund.
Jag och min fru Karin har nu levt ihop i 47 år. Det är en lång tid. En dag frågade jag om det mot förmodan skulle bli aktuellt med en ny man för henne. Hur skulle han då vara? Jo, sa hon, jag skulle nog vilja ha en lomhörd man. Jag var tvungen att följa upp det lite märkliga svaret och förstod till slut att hon egentligen hade sagt en lyhörd man. Jag hade väl inte lyssnat tillräckligt noga, som vanligt. Långa äktenskap kan ju ha sina utmaningar. Våra grundläggande behov av trygghet och förutsägbarhet tillfredsställs ju verkligen i äktenskapet, i det vi kallar ett gemensamt hem. Å andra sidan har vi också ett lika starkt behov av äventyr, att få uppleva nya platser och träffa nya människor. Att förena dessa två grundläggande behov är inte alltid så lätt. Jag har en kompis som också lever i ett långt äktenskap. Han har fått sämre hörsel på höger öra. Det framkom vid en undersökning att det uppstått en grop i hans trumhinna och att han därför inte längre hörde en viss ljudfrekvens lika bra. Det visade sig senare att den frekvensen var nedsatt var just inom samma område som hans frus röst låg. Kanske är det så att äldre mäns bristande lyhördhet för sina kvinnors berättelser inte beror på stigande ointresse utan istället på en långvarig utmattning av själva hörselorganen. Att efter alla år av lyssnande på hustrun och hennes lite högre frekvenser har det skapat gropar i våra trumhinnor. Men jag tycker ändå att det verkar som vi äldre män, bortsett från våra hörselnedsättningar, i högre grad föredrar tryggheten i fåtöljen framför tvn. Kvinnor däremot verkar leva upp på ålderns höst. De går på sammankomster av olika slag, målarkurser och bokcirklar och fyller alla kulturlokaler för att lyssna på kända författare. Äventyrslyssnaden verkar riktas utåt och reslusten ökar ständigt när kanske tillfredsställelsen inom den äktenskapliga institutionen har en tendens att minska. När min fru åker iväg tillsammans med en väninna på en ny kurs eller på en lång resa till andra länder vinkar jag motvilligt farväl. När jag blir ensam hemma och går samma dagliga promenad runt bostadsområdet brukar jag försvara min bristande reslust med att jag också gör en slags resa. Den som Marcel Proust en gång lärde mig. Han som låg hemma i sängen och skrev 7 romaner i serien på spaning efter den tid som flytt. Proust myntade följande devis. Att upptäcka mysterier sker inte bara genom att resa till nya platser. Det kan också vara att se sin egen plats med nya ögon. Kanske man kan tillämpa den tanken också för långa äktenskap. Att det finns flera sätt att hålla relationerna vid liv. Det behövs inte bara närhet utan även avstånd och distans för att man ska kunna se den andra på nytt sätt. Att ibland befinna sig på olika platser, antingen genom yttre eller inre resor, och kanske låta öronen få vila sig en stund för att minska risken för bestående hörselnedsättningar.
För dagen med Sven Teglund. Och så är klockan 8:05. Det betyder det här i P1.
Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. USA:s president Donald Trump har höjt tullarna på utländska varor. Det gör att det blir dyrare för amerikaner att köpa saker från andra länder. När man köper en vara från ett annat land kan man behöva betala en avgift. Det är de tullavgifterna som president Trump nu höjer. Donald Trump säger själv att det här kommer vara bra för den amerikanska ekonomin. Att landet kommer komma in i en ny guldålder.
This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
Men det kommer påverka svenska företag som säljer mycket till USA. När de varorna blir dyrare kommer inte lika många vilja köpa dem. När företagen säljer mindre kanske de inte har råd att ta kvar alla som jobbar där. Per Ivarsson är reporter på Ekonomiekot.
Så då antingen så blir det så att man inte genomför nyanställningar som man kanske tidigare planerat, eller att man helt enkelt måste säga upp personal för man inte säljer så mycket. Så det kan ju leda till färre arbetstillfällen även i Sverige.
Många tror nu också att andra länder kommer höja sina tullar mot USA som svar. Det kan leda till något som kallas för handelskrig. Det gör många ledare i världen oroliga. Så här sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson.
Vi vill inte ha något handelskrig. Det skulle göra våra befolkningar fattigare och världen på sikt farligare.
Om EU höjer sina tullar mot USA kommer vi märka det genom att vissa varor från USA blir dyrare. Per Ivarsson på Ekonomiekot igen.
Det skulle till exempel kunna röra sig om man pratat om tidigare i alla fall, amerikansk whisky och amerikanska motorcyklar till exempel, och kanske även apelsinjuice från Florida.
Det säger Per Ivarsson på reporter på Ekonomiekot. Sven Jakobsson i Vansbro kommer få tillbaka sin personliga assistans dygnet runt. Sven och hans familj är så glada.
Helt fantastiskt.
Om någon slags upprättelse.
Det säger Svens stora syster och gode man Elisabeth Kandell Eriksson.
Alltså jag trodde knappt att det var sant. Och ringde till Svens dotter Sofie och hon blev eld och lågor, tårar och allting.
Sven har haft en stroke, en blödning i hjärnan. Därför kan han inte prata längre och han har svårt att röra sig. Ändå tog Vansbro kommun bort hans personliga assistans helt. Det gjorde många arga och folk demonstrerade. Men nu har Försäkringskassan bestämt att Sven visst har rätt till personlig assistans dygnet runt, precis som det var från början.
Ja, vi tycker ju hela tiden att Vansbro kommun har gjort en felbedömning. Och det är väldigt märkligt att de gör så olika. Det bevisar ju bara att Vansbro kommun har gjort fel.
Efter protesterna i kommunen håller Vansbro kommun på med att granska sin LSS-verksamhet. Reporter, det var Matilda Bjärlöv på P4 Dalarna. Och P4 Dalarna har sökt ansvarig chef på kommunen, men hon vill inte ge några kommentarer om det här enskilda fallet. Nu kan den som vill vara med och rösta fram lyssnarens sommarvärd i P1. Den som vinner får berätta sin historia och välja musiken i ett program av Sommar i P1. Wilfred Landstedt från Ödeshög är en av 8 personer som gått till final.
Jag känner mig så himla ärad och glad. Och det känns, jag kan inte vara gladare. Jag är så otroligt glad idag.
Och det du vill prata om, det är helt enkelt ditt eget liv. Hur är det att leva med både en CP-skada och diagnosen autism, eller hur?
Ja, det stämmer, och det är det som i så fall mitt program skulle handla om.
Hur är det liksom att berätta, att ge ut så mycket av sig själv?
Men jag tycker att det känns väldigt bra och fint att kunna liksom just inspirera och nå ut till väldigt många människor, så att det tycker jag känns väldigt bra.
Reporter, det var Marie-Louise Kristensson på P4 Östergötland. Mer info om hur du röstar hittar du på Sveriges Radios hemsida. Det var allt för kvällens klartext. I studion så stod Elias Andersson.
Och här är Ekot. Stockholmsbörsen hade idag sin sämsta dag på nästan 2 år enligt Dagens Industri. Vid stängning så var nedgången 3,4%. Och det är USA-presidenten Donald Trumps besked om höjda tullar som gör marknaden orolig, säger fristående aktieanalytiker Peter Malmqvist.
Det vi ser nu påminner ganska mycket om det vi såg under pandemin. Det var ju åtgärder som ingen tidigare hade sett. Och då följer börserna väldigt kraftigt. Från topp till botten på 5 veckor så föll de 35% i Stockholm. Det som nu är infört, det har vi inte heller sett, i alla fall inte i modern tid, om man säger så. Och vad konsekvenserna av det här blir kan följaktligen ingen riktigt räkna ut.
Stockholmsbörsens breda index hade vid stängning gått ner med nästan 3,5%.
Jag tror att börserna kommer vara mycket svaga, i alla fall en vecka till eller någonting sånt. Sen så är det ju så med den amerikanska presidenten att han kan ju helt plötsligt vända på steken och göra någonting som får alla att tro att ja, han bluffar egentligen bara och så vidare. Och det gör det ju extra svårt att vara placerare.
Ja, det är alltså svårt att veta hur det egentligen kommer att gå nu. Men de amerikanska börserna är högt värderade. Och med det kom också höga förväntningar som Donald Trumps politik nu raserar, säger Peter Malmqvist. Därför tror han också att det kommer vara tufft på världens börser de närmaste 6-12 månaderna.
Jag tror tyvärr att det här är en rätt långsiktig börskris.
Säger alltså Peter Malmqvist, fristående aktieanalytiker, reporter Ellen Rosenqvist. Och även i USA så har börserna gått ner kraftigt idag. Dow Jones har hittills tappat 3,4% och Nasdaq har en dryg timme innan stängning gått ner 5,3%. Antalet döda efter jordskalvet i Myanmar för snart en vecka sedan har nu stigit till 3145 efter att räddningsarbetare hittat fler kroppar. Enligt landets informationsminister skadades över 4 500 människor och drygt 200 saknas. Det här rapporterar tv-bolaget MRTV som kontrolleras av landets militär. Men antalet dödsoffer kan komma att stiga ytterligare. Många områden har varit svåra att nå eftersom kommunikationer slagits ut av skalvet. Och vi avslutar inrikes, en tidigare hög chef inom Region Västerbotten och ytterligare 4 personer åtalas nu för sin roll i en påstådd muthärva som kopplas till förvaltningen av regionens pensionspengar. Enligt åklagaren har regionen gått miste om 19 miljoner. Den tidigare chefen åtalas för grovt mutbrott och grov trolöshet mot huvudman. Han samtliga nekar till brott.
P1 Sveriges Radio. Tänk på döden och njut mer av livet.
Så säger folk. Ja, hur gör man för att förbereda sig för döden? Kan man göra det? Det här är temat för programmet som vi strax hör. Louise Epstein med gäster. Efter det här.
Man hade ju önskat att man bara kunde så, ja men då bakar jag den här kakan och så gråter jag samtidigt, men ingen blir glad av det.
Möt bakinfluensen Camilla Hamid.
Jag jobbar ju med att sprida glädje och så kan jag inte ens glad själv. Jag känner mig liksom som en clown som fick alla andra att skratta men sen gick hem och grät.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Det var nog det tuffaste. Att jag behövde låtsas vara glad.
Rent statistiskt så har jag nästan 30 år kvar att leva. Men döden kan också komma oväntat redan idag. För flera år sedan så berättade jag för mina barn hur jag vill bli begravd. Och jag har också upprättat dokument så att det inte ska finnas några juridiska oklarheter. Men ibland så undrar jag om jag borde göra något mer. Hur förbereder man sig för döden på bästa sätt? Och för vems skull ska förberedelserna ske? Det här är förmiddag med mig, Louise Epstein. Välkomna och var med. Välkommen Ann Heberlein, författare och teologie doktor i etik. Hej.
Hejsan.
Hur har du förberett dig för döden?
Ja, så jag har förberett mig för döden. Jag har väl gjort ungefär samma saker som du, pratat om min begravning och så vidare. Men jag har faktiskt gjort ytterligare några saker. Jag tror att förberedelse inför döden handlar inte bara om min egen död utan också om de som blir kvar. Så därför har jag skrivit varsitt brev till mina barn.
Har du gjort det redan?
Det har jag gjort. Som du säger så kan ju döden komma oväntat och jag tror att ett sådant brev är ännu viktigare om döden kommer oväntat. För om du dör i hög ålder efter en längre tids sjukdom, då har du förhoppningsvis haft möjlighet att ha en hel del samtal med dina närmaste och kanske reda ut saker och berätta saker och så vidare. Det finns saker som bara en mamma vet om sina barn, tänker jag. Och sådana minnen som kan vara viktiga att ha kvar på något sätt. Så därför så har jag skrivit tre sådana brev.
Och vad kan det vara för några minnen som du vill att dina barn ska ha med sig när du inte längre finns?
Ja, men det kan handla om hur det kändes när jag väntade honom eller henne, vilka förhoppningar jag hade. Den sortens saker som kanske har berättats för barnen, kanske till och med många gånger, men som ändå faller i glömska. Det tänker jag på nu när mina egna föräldrar är i en hög ålder, att fråga om sådana saker. Min mormor som är borta sedan några år, där finns det saker som jag tänker, varför frågar jag inte om det och varför fick jag inte veta det och så vidare. Mm. Så de frågorna man själv har haft om sina anhöriga och det ens eget tidiga liv som ens anhöriga vet mer om än vad jag själv vet. De kan man ju ha med sig i bakgrunden om man skriver ett sånt här brev, tänker jag.
Men hur är det möjligt att förbereda sig för någonting som vi inte vet särskilt mycket om?
Frågar du mig så tror jag att det är nästan omöjligt. Nu talar jag mitt bakgrund av att jag har en kristen tro. Och då finns det ju en förtröstan på att döden inte är slut. Att döden är slutet på detta livet, men det är början på något annat. Så döden för mig i en kristen kontext är ju en övergång till ett annat tillstånd, kan man säga. Mm. Men det gör ju inte det mindre skrämmande faktiskt, därför att det är ju ändå... Det är ändå okänt. Ibland talar man ju om sjukdomen som ett väntrum där man sitter och inte vet när jag ska borda planet och vilken destination jag kommer hamna på. Och det tycker jag är en ganska bra bild av döden, att den är ju okänd och många av oss tenderar att tycka att det okända, det vi inte kan kontrollera, är ganska skrämmande.
Välkommen Peter Strang, professor emeritus i palliativ medicin vid Karolinska institutet i Stockholm. Hej!
Hej!
Hur önskvärt är det att försöka förbereda sig för döden? Vad tycker du?
Jag tycker att det är viktigt, men kanske inte på det sätt som folk alltid tänker, att det är väldigt konkret kring döden, utan det vi vet och det som verkligen också är min erfarenhet, det är att man dör som man har levt. Så att om man har levt ett bra liv så blir också döden bättre och lättare. Och det jag menar det är att vi lever ju på ett väldigt speciellt sätt när vi är mitt i livet. Vi vet egentligen vad vi tycker om, vad vi borde göra, men vi ska göra det sen tycker vi, och väldigt mycket sen. Och jag tror att om vi istället tänker på vad vill jag hinna i år, 2025, som jag faktiskt gör. Om man har haft chanser och man har tagit dem, så är man nöjdare också i livets slutskede, och då är det mycket lättare att dö. Så jag tycker att förberedelsen handlar om livet väldigt mycket.
Men vilken plats tycker du att förberedelse för döden har i vår tid, oavsett om det handlar om livet eller om det handlar om döden?
Väldigt lite egentligen, för att när man sedan väl är i livets slutskede, så då är det väldigt lite sånt som man pratar om. Och det här är synd, därför att det här är ju en av de viktigaste men samtidigt svåraste delarna i livet, så att man behöver ju stöd i de här frågorna. Mm. Men ändå, liksom, jag har jobbat mycket med döende, och en sak som man inte tänker på som är viktigt för att man ska klara av att dö, det är vardagen och det är normaliteten. Jag minns en gammal dam som jag skötte i hemsjukvård, och jag frågade liksom vad som var viktigast just nu, för att hon var 85 och hon hade en del symptom och så. Och så blir svaret egentligen, det som är viktigast för mig just nu, det är vardagen, det är måndag morgon. Och jag frågade, men varför är måndag morgon viktigast? Och då sa hon, ja men du vet, om det är måndag morgon, då är det vardag. Och då har jag en lång frukost med min gubbe, vi läser tidningar och dricker kaffe. Och sen byter vi delar och så dricker vi mera kaffe. Och då är livet som bäst. Mm. Och dessutom sa hon, och